Det är måndagen den 27 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss, varmt välkomna till en ny vecka med Ledarredaktionen. Offentliga tjänster som utförs av privata aktörer, det är någonting som har diskuterats i årtionden. På 2010-talet kallade vi ofta frågan för vinster i välfärden. Numera talas det ofta om kontroll av vem det är som ska ha den. De flesta av de här tjänsterna, välfärdstjänsterna som diskuteras, sköts ju av kommun och region. Och den största kommunen och den största regionen, den heter Stockholm. Där bor ungefär 1 respektive 2,5 miljoner människor. Och därför är förstås också Stockholmspolitiken mycket omdiskuterad. Stockholm och andra kommuner och regioner fungerar också som så kallade politiska skyltfönster för de olika politiska blocken. Där de kan visa upp sin ideologi och politik i praktiken, förhoppningsvis när det är som bäst. 2022 blev det också maktskifte såväl i Stockholm, kommunen alltså Stockholms stad som den kallas, som i Region Stockholm. De rödgröna partierna tog över och nu har Svenskt Näringsliv publicerat en rapport om vad som hänt sedan dess. Den heter Dyrare och sämre. Lärdomar från politiken i Stockholm mandatperioden 2022-2026. Och titeln sammanfattar förstås det vad rapporten anser sig kunna bevisa. De rödgröna har alltså enligt Svenskt Näringsliv helt enkelt gjort välfärden dyrare och sämre för stockholmarna. Ja, vad ska man tänka om det här? Är det sant att det är så? Och hur vet vi i så fall det? Och vad säger oss utvecklingen i Stockholm om den stora frågan kring privata och offentliga utförare i välfärden? Det ska vi diskutera idag och jag är glad att hälsa två gäster välkomna, nämligen Stefan Stern, författare till just den här rapporten Dyrare och sämre, rådgivare åt Svenskt Näringsliv. Varmt välkommen hit, Stefan.
Ja, men tackar.
Du är också ordförande för Mandometerkliniken, ska sägas också, som vi kommer komma in på, och tidigare statssekreterare och biträdande partisekreterare för Socialdemokraterna.
Tackar.
Och med mig också har jag Lisa Pelling, statsvetare, chef för den progressiva tankespelaren Arena Idé. Varmt välkommen du också, Lisa.
Tack så mycket.
Ja, Stefan, varför har du skrivit den här rapporten? Vad är bakgrunden?
Nej, men Svenskt Näringsliv frågade mig om jag var villig att ta mig på det rapportskrivandet. Och jag vet att de såg i de tidsserier som rör företagsklimatet, som heter LFK, det är väl det mest erkända måttet i Sverige, att företagsklimatet signifikant dök i Stockholm. Och det hade väldigt mycket med tjänsterna att göra och välfärdstjänsterna, både i kommunen men även i en del kranskommuner. Och jag jobbade till exempel på Socialdepartementet under Ingvar Carlssons regeringsperiod med hälso- och sjukvårdsfrågor och följt dem i många årtionden och i olika departement och roller. Men jag har också varit ute i på kliniker och jobbat med hälso- och sjukvård i privata sammanhang. Så att jag tror att de kände väl att ska man ta ett grepp kring det här så kan det vara bra om man kan lite grann från bägge sidorna, så att säga. Mm. Jag tror att hade det varit så att det fanns en tendens att det blev dyrare, det vill säga höjda skatter som vi har sett, men också lite bättre, då hade jag nog inte fått uppgiften att skriva, därför att då brukar det fördelas enligt normalfördelning höger-vänster, att får man det bättre så är en del beredda på att det kan bli lite dyrare om kvaliteten ökar. Men här blev ju alla parametrar som de hade sett på i förhand var ju alarmerande mycket sämre då, så att, och tog jag på med den uppgiften och har skrivit den här rapporten.
Rätt man på rätt plats, tyckte de. Lisa, vi ska förstås prata jättemycket om rapporten, men om du bara ger en övergripande första intryck när du först hade läst Stefans rapport, vad tänkte du?
Ja, en liten oroväckande tecken från Svenskt Näringsliv, tycker jag, att när man tar itu med att analysera politiken i Sveriges huvudstad, en fjärdedel av Sveriges befolkning, en tredjedel av Sveriges ekonomi, så tänker jag att man hade kunnat vara mycket mer ambitiöst. En ganska kort rapport och den innehåller tyvärr ganska mycket felaktigheter. Jag tror att Svenskt Näringsliv hade behövt kosta på den en ordentlig redaktör. Jag hade också som skribent, som samhällsdebattör velat ha mer av sånt som källhänvisning. Det kan verka lite liksom nördigt, men vill gärna gå till källan med de påståenden som är, de siffror som nämns och så, för att själv kunna bidra bilda sig en uppfattning. Är det rimligt att tolka det som har hänt på det här sättet? Så jag hade gärna velat att Svenskt Näringsliv hade varit mer ambitiösa i en analys som ju trots allt är så viktig.
Du låter ju inte överdrivet imponerad, kan man säga.
Jag hade förväntat mig mer, tror jag, av Svenskt Näringsliv. Men jag vet ju inte vad Stefan har fått för villkor när han har skrivit. Han har kanske fått extremt kort om tid, väldigt liten ersättning. Jag hade velat att Svenskt Näringsliv hade gjort det här på ett mer ambitiöst sätt.
Ja, Stefan, du får replik på det. Lisa är inte jättetagen av det här.
Redan när den första rapporten kom från forskaren Henrik Jordahl med flera så sa Dagens Arena, eller Arena Idé, att det var oambitiöst och det var en rad felaktigheter. Och då handlade den bara om att det var snabbt och slarvigt, inte att det var dyrt och dåligt. Och sen har ju mängder av rapportförfattare skrivit och konstaterat samma sak. Och alla har de fått samma omdöme, nämligen att det är fel och kort och oambitiöst. Det finns ju en rapport inne på Arena som Lisa är ansvarig för. Och där tog man ju en känd författare som hade skrivit mycket om att marknaden har ingenting i sjukvård att göra. Den tycker jag var... Ja, det är väl den rapport som jag kanske har mest synpunkter på då, av alla de här som har kommit.
Yes. Spännande, det kan vi gärna gå igenom i detalj.
Vi ska prata om det och vi ska prata om eventuella felaktigheter och tveksamheter och sådär. Men först vill jag bara ta ett litet steg tillbaka. Om vi går tillbaka till 2022, börjar med då Stefans version, när då rödgröna då vinner makten i både region och kommun. Vad är det för någonting man går in med då när man så att säga tar över makten? Vad är det för ambition man uttalar då, enligt dig?
Nej, de lovar ju att de ska ta tillbaka den politiska kontrollen över verksamheterna och att de på det sättet också ska göra det billigare. De skulle spara pengar. Mm. För att de har en tankefigur att det är mycket dyrare med privat utförd vård, omsorg, skola, eftersom de då enligt sin egen ideologiserade synsätt ser att det försvinner en massa pengar. Så att det skulle bli mindre pengar, men det skulle ändå bli bättre. Och det skulle också bli jämlikt och rättvist. Och sen skulle man också komma till rätta med den så kallade överkonsumtionen med vård, det vill säga den här idén att man går till en operation eller sätter sig ett par timmar på vårdcentralen bara för att det är kul, alltså att man överkonsumerar. Det lovade de också göra någonting
om. Lisa Stefan säger här att man lovade att man skulle ta tillbaka den politiska kontrollen, det skulle bli billigare, det skulle bli rättvisare och att allting skulle bli mycket bättre. Håll med om den bilden, var det mandatet så säger man vann valet på?
Ja, det är klart att man ville ta tillbaka framförallt kostnadskontrollen. Vårdens resurser ska användas till det som är mest effektivt, så som ger en jämlik vård, en vård som ges i tid och som prioriteras efter de som har de största behoven. Och där har man ju sett under en följd av år att om man låter vården styras av marknadsmekanismer, av vinstintresse, då kommer vårdens resurser inte att fördelas utifrån vårdbehov, utan de kommer att fördelas utifrån företagens vinstintresse och vilka patienter som är mest lönsamma. Så det vill man göra upp med.
Det ni är överens om, alltså hur ambitionen såg ut från de seglade rödgröna. Ska sägas, i Region Stockholm så styr då Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet tillsammans då med stöd av Vänsterpartiet, medan det i Stockholms stad är en vanlig så att säga rödgrön majoritet. Då går vi över på rapporten, Stefan, och det första du skriver om då rent faktiskt, det handlar om vård. Nej, vi börjar med det här. Du skriver så att i regionen framstår de förändringar som de rödgröna partierna genomdrivit som mer omfattande, varför de beskrivs mer utförligt. Så vi ska börja med regionen, ska sägas först då. Men om du får sammanfatta, vad är det viktigaste som har hänt i Region Stockholm sedan 2022 som den nya majoriteten har gjort?
Nej, men de har ju två ansvarsområden, nämligen sjukvård som är det stora. Mm. Och det andra är kollektivtrafik. Och på bägge så har det blivit färre operationer, mindre vård. Och på busstrafiken till exempel har det blivit 640 000 inställda bussar. Men ändå har avgifterna i både kollektivtrafik och vården höjts. Kostnaderna har ökat med 20 miljarder och skatten är rekordhög. Så att väldigt, väldigt kort så har man på vårdsidan rivit upp eller lagt ner 13 av 38 så kallade vårdval och ungefär 140 privata enheter som har levererat sjukvård under lång tid har fått klappa igen då. Och det är allt från ambulansen som har monopoliserats, man har låtit psoriasisföreningen som har funnits i över 50 år gå i konkurs, man har gett sig på närsjukhus, man har gett sig på de stora sjukhusen att de ska byta organisationsform. Det är väldigt omfattande men också på väldigt kort tid. Det som har hänt då det är att man har mot slutet av perioden så har man backat på flera åtgärder när man faktiskt själv då som jag uppfattar om jag ska vara snäll har sett att resultaten förskräcker. Så men, att man har inte varit lika omfattande som man beslutade.
Men när du säger omfattande, det är så svårt att veta. Vad är det för mått vi använder? Du talar om 13 vårdval av hur många möjliga, sa du?
38.
Ja, 38. Ja,
och vad innebär det? Är varje vårdval ungefär lika stort? Eller kan man ta bara kvoten 13 och 38 då? Eller hur ska
nej,
man förstå det där?
Det varierar naturligtvis hur stort ett vårdval är. Men om man säger att det är 2,4 miljoner patientbesök eller vårdbesök som på det här sättet har
gått från
förändrats
privat
till på väldigt kort tid. Man kan säga att det är 2400 år av kompetens i sjukvården i Stockholm på den privata sidan som antingen har lagts ner eller i bästa fall så har några av dem där rekryterats över till, till regionen.
Jag begriper inte det för jag vet inte hur stort det är. Om det är 2,4 miljoner vårdbesök som har förändrats, hur många vårdbesök görs det i Region Stockholm totalt varje år?
Om man säger att det är 380 avtal som har rivits upp så är det ungefär 4 000 sådana avtal som är omfattningen. Om man tänker att köerna har ökat med 27%.
Men
kan du förstå vad som har hänt på väldigt kort tid?
Nej, jag förstår fortfarande inte.
Nej, okay.
Du sa att 2,4 miljoner vårdbesök har gått från privat till någonting annat. Hur många vårdbesök görs det totalt i Region Stockholm varje år? Alltså vad är det, motsvarar det 10%, 20%, 50%? Förstår du vad jag menar?
Ja, i Sverige på riket så brukar man säga att det är ungefär 15% som är privata utförare. Här är det ju något mer.
Jo, men hur många vårdbesök görs i Region Stockholm varje år? Så jag måste veta de här 2,4 miljoner vårdbesöken. Hur stor andel av totalen är de?
Det vet inte jag, men det är väldigt omfattande i alla fall. Om du tänker att köerna har ökat med 27% så kan du ju tänka dig själv hur omfattande de här förändringarna har varit på väldigt kort tid. Men jag har inte siffran på exakt hur många vårdbesök som regionen har.
Men så här, om vården...
Det finns inte i min rapport.
Nej, men om vården förut var 20% privat... Är den då 15% privat? Kan du ge mig någon sån siffra? Bara så jag begriper omfattningen så att säga.
Ja, det är väldigt omfattande monopolisering som har skett. Så att jag vågar inte säga att det är 25% eller 30% av antalet privata som har fått som har drabbats här. Men det, jag kan säga att det är otroligt omfattande. Och det har gjorts på väldigt kort tid.
Jag tar det på orden att det är omfattande. Men bara som en lekman så är det ju väldigt svårt att förstå när man inte har någonting att förhålla. Lisa, har du koll på det här? Alltså hur stora förändringarna har varit? Så att säga? Hur mycket har...
Jag har inte i huvudet hur stor procent det är. Men mitt perspektiv är att det har varit väldigt begränsade förändringar. Man har varit väldigt pragmatisk. Man har förändrat de vårdavtal som har varit inneburit att man har bedrivit vård som har saknat evidens. Man har gått in där det har varit fusk och oegentligheter. Bland annat motiverad av en enhet som faktiskt inrättades under alliansstyret i regionen, nämligen mot välfärdsbrottslighet.
Okay.
Och så har man ju också gått in där man har sett att man av beredskapsskäl skulle behöva organisera vården annorlunda. Och där är ju ambulansen ett väldigt bra exempel.
Vi kommer till det. Men alltså, du säger mycket omfattande, du säger begränsade, men ingen av er kan säga ge mig en siffra så att jag som lekman förstår.
Men 140 enheter som hade en skylt där det stod privat har alltså fått stänga. Det är väl ett bra mått.
Om jag inte vet hur många enheter det finns totalt. Nej, jag har faktiskt ingen aning.
Nej. Om du tänkte att det fanns ett närsjukhus på Hötorget här inne i city, det har fått stänga. Ja. Om du tänker att det fanns 3 ambulansbolag som utförde ambulanstjänster, de har fått stänga. Nu är det en offentlig spelare.
Okay.
Det här har ju skett på område efter område. Om du tänker att det fanns 38 utförare på ögon och sen då i den här omställningsplanen då skulle det vara några få utförare på ögonoperationer med mera. Så det är den omfattningen. Det är otroligt omfattande. Annars
men Lisa säger att det är mycket begränsat.
Jo, men hon säger ju att det beror på att till exempel då närsjukhuset vid Hötorget skulle ha fuskat. Alltså vi pratar om ett närsjukhus som var först på plats vid dådet vid Drottninggatan, terroristdådet. Alltså att de skulle ha stängts, vilket orsakade 50% ökade köer på kort sikt på Södersjukhuset. För att närsjukhuset hade fuskat, det är ju...
Okay.
Det stämmer inte på någon punkt.
Nej. Men jag förstår inte, jag kan ju inte, och inte någon av mina lyssnare kan ju avgöra vem som har rätt. Man får ju leta upp fakta själv här uppe, för ingen av er sitter ju på...
Så är det ofta.
Ja, fast det är så här... Ja, jag visste att sjukvården var komplicerad, men okej, men vi får ta det på orden. Mycket begränsat och mycket omfattande. Vi går vidare. Vi ska börja prata resultaten, och då ska vi prata vårdköer. Du skriver ju då att fler står i kö, vilket är sant. Å andra sidan verkar det vara så att fler söker vård. Om man tittar på dina siffror så är det då att andelen som fått vänta mer än 90 dagar på en första kontakt för specialistvård, det har ökat från 11,5 till 13,8%, så det är en liten ökning. De som väntade mer än 90 dagar på operation åtgärd, det vill säga att det händer någonting då, de har ökat mycket lite från 21,2 till 21,4%. Det är nästan samma. Ja, vad är din kommentar? Vad tänker du om det? Börja med det.
Nej, men jag tänker att de flesta människor som tänker på hälso- och sjukvård och de absolut jätteviktiga välfärdstjänster som bedrivs där, de tänker att det är viktigt med tillgänglighet. Mm. Att köerna inte ska bli längre. Det är den i tidsserien, om man frågar medborgarna vad är det som gör att en sjukvård är bra, och sen är det bemötande och kvalitet och så vidare. Och procentsatserna är väldigt tydliga. Där har det ökat med 42% om vi tar direkt efter tillträdet till idag. Men om man ser det som, vilket jag tycker är rimligt, att de tillträdde först i januari 2023. Det var deras budget som gällde då. Då är det alltså den här ökningen på 27% då.
Men det är ju antal i köer, för jag menar... Folk som har sökt, för att liksom, om man tar andelen av alla som söker, har det ju ökat, ja, det var de siffrorna jag nämnde. Så att, tycker du att, liksom att när så många fler har sökt, då borde man kunna svälja mer, man kunna bygga ut vården i takt med det? Är det det som är...
Ja, om man inte vill komma till rätta med något som man tror är överkonsumtion, utan faktiskt tycker att det är viktigt att det inte är långa köer, då vill man ju korta köer. Mm. Och om man tittar på procentsatserna på det sättet som vi mäter det i tidsserier via SKR, då, väntetider i vården, då är det 26%. Jag tycker det är en hög siffra, eller 42 om man tar när de tillträder direkt. Men om du tittar på antalet då i operation- och specialistvård, så är det 11 000 och 6 000 personer. Det är alltså människor som får vänta längre i sjukvården. Mm. Och då har jag inte lagt till att Stockholm fungerade ju tidigare under flera specialistområden som en hubb för resten av landet. Det vill säga till exempel på, jag nämnde ögonsjukvården förut. Om du har 38 utförare eller ett 20-tal, 30-tal, då kan ju varje utförare specialisera sig på sin, förfina just sin nisch. Om du opererar gråstarr så ägnar du mycket tid åt gråstarr. Om du skelar så ägnar du mycket tid åt att lösa det. Om du centraliserar det där och säger att nu är det några få utförare som ska göra hela uppdraget inom ögon, ja, då blir det ju heller ingen specialisering, och då har inte heller tusentals patienter kommit.
Det är potentiella värdet av det, kan jag förstå. Ja, Lisa, du kan få hoppa in lite.
Här, just ögonsjukvården är ju en bra illustration av det problematiska när man organiserar sjukvården utifrån att vinstdrivande företag ska välja de mest lönsamma patienterna. Det stämmer ju precis som Stefan säger, att det kan vara lönsamt att specialisera sig på en liten patientgrupp, och sen så har man ett standardiserat, industrialiserat liksom förfarande på det. Och det ska absolut finnas utrymme för det i vården. Det som hände med ögonsjukvården var ju att de enskilda klinikerna blev så specialiserade att de inte längre klarade av att utbilda specialistläkare i ögonsjukvård, vilket innebär att Region Stockholm liksom blev som ett slukhål för specialistläkare inom ögonsjukvård för resten av Sverige, eftersom Stockholm inte längre kunde bidra till att utbilda nya. Så där var man ju tvungen att strukturera om för att de som utbildas behöver kunna få övning på många olika delar av ögonsjukvården. Men det som framförallt liksom har motiverat den här omgörningen är ju att man har bedrivit vård som inte har varit evidensbaserad. Det har funnits aktörer som har sysslat med fusk och oegentligheter. Det har även funnits inslag av välfärdsbrottslighet. De måste man faktiskt mönstra ut, även om det innebär att det under en kort period leder till att människor väntar lite längre. Men det som är viktigast att få sagt här, och nu har Stefan tagit upp mycket talartid, det är att man måste ägna sig åt ganska avancerad liksom cherrypicking av vårdköer för att kunna hävda att vårdköerna har ökat i Region Stockholm. De har inte gjort det. Snarare har man liksom under den här mandatperioden nått ett antal milstolpar där vårdköerna faktiskt har blivit
kortare.
Och detta trots att man har utmönstrat hyrläkare som alla är överens om. Det var ett helt galet system där man liksom hyrde in läkare till dubbla eller tredubbla löner. Kontinuiteten försämrades. Patientsäkerheten fick lida. Det har man alltså lyckats avsluta. Och då trodde alla, oj, nu kommer liksom köerna att öka eftersom man inte har den här tillgången. Man har faktiskt lyckats göra det. Och samtidigt har man lyckats sänka väntetiderna. Till exempel så får 96% av alla som söker vård vid en vårdcentral ett medicinsk bedömning inom 3 dagar.
Jag förstår att det finns många olika mått där, men faktiskt de mått som Stefan tar upp då, att de som andelen som väntar mer än 90 dagar från första kontakt för specialistvård, det ökade faktiskt från 11,5 till 13,8%. Ingen jätteökning, men dock en ökning. Ja. Så det är väl ändå ett relevant mått, tänker jag. Precis.
Absolut, men den är ju som sagt då marginell, som kan ha med liksom fluktuationer över åren att göra. Jag tror att den här liksom fokuseringen på de siffror som skulle kunna visa på ökad väntetider utgår från en föreställning att det måste vara så att väntetiderna ökar när man organiserar vården på ett annat sätt.
Så kan det vara. Stefan, kort replik där.
Men att gömma sig bakom primärvården, som är en nationell lagstiftning av valfrihet, där mestadels av vårdcentralerna är privata och man håller köerna där, det är ju inte det vi pratar om. Där har man ju inte socialiserat, för man får inte. Men däremot där man har monopoliserat, där ser man den här kraftfulla ökningen och den här fokus på driftsform. Alltså, jag vet att Lisa känner till Uppsala, och Akademiska sjukhuset i Uppsala hade ju en jätteskandal där man alltså har opererat bort livmodern från över 50 kvinnor helt i onödan. Och den kommunala hemtjänsten i Uppsala hade den här fallet Elsa med grova våldtäkter. Alltså, skulle jag då på fullast allvar sitta och säga att alla sjukhus som är offentliga eller all äldreomsorg som är offentlig måste nu mönstras ut bara för att man har hittat 2 extrema fall av vanvård. Alltså, det är inte så jag tycker att debatten ska bedrivas.
Men jag tycker debatten ska gå till så här, att jag får bestämma frågorna. Det är mycket intressant grejer här, men jag tänkte ändå gå tillbaka till rapporten just. För du har ju en siffra som jag tyckte var lite, där du har lite bättre case. Där kollar du då andelen personer i vårdkö som andel av befolkningen i olika. Den ökar ju i Stockholms län senaste åren, medan den minskar i landet i övrigt. Skulle du säga att det är en direkt konsekvens av politiken i Stockholm?
Ja, men det där är ju regeringskansliets siffror, så det är inte mina. Och de här andra siffrorna är ju alltså SKR-siffror. Ja. Så att jag tar bara offentlig statistik. Jag tycker att det är jätteintressant att under den här mandatperioden, 2022 fram till 2026, så har alltså köerna minskat i alla regioner, alltså i 20 regioner, utom en enda region, den 21, och det råkar vara Stockholm då. Där vi normalt sett tittar i tidsserierna, så är det ju Stockholm som har drivit kortare köer. Och vad är det som har hänt då? Att Stockholm har blivit en lång sjukvårdskö och resterande av landet kortar köerna. Jo, det är ju den här politiken där man alltså har gått in och lagt ner verksamheter välfungerande bara för att de är privata. Så självklart så är det här brott i kurvan. Kortaste köer i landet till den största ökningen av köerna i landet. Det beror ju på den här politiken, och det har tyvärr gjort det både dyrare och sämre. Ja,
Lisa, det här var ju faktiskt statistik som imponerat mig. För som du hört, Stefans statistik har inte imponerat mig förut, men den här gjorde det faktiskt. Det faller ju andelen som står i vårdkö faller i resten av landet, inte i Stockholm.
Ja, men förklaringsmodellen som Stefan föreslår här, det är ju att det skulle vara det att man har återtagit några enstaka vårdval i egen regi som förklarar förändringarna i vårdvalen. Och då skulle det ju vara så att väntetiderna skulle vara som allra kortast i moderat och sverigedemokratiskt styrda Skåne. Och det är de ju inte. De har bland de längsta vårdköerna i hela landet och mycket, mycket högre än vad de är i Stockholm. Som jag, det stämmer. Stockholm har haft lägre väntetider och har fortfarande det än resten av landet. Bland annat på grund av att man har effektivitetsvinster av att vara en väldigt stor region.
Jo,
men det går liksom inte att säga att...
Nu är det här radio som folk inte ser här, men det är alltså den här stapeln som jag tyckte ändå var ganska bestickande. Jag ska kort förklara den för
precis,
lyssnarna.
Men är det de liksom regioner som har infört fler vårdval? Är det de som ivrigast har privatiserat, underlättat för
fler privata alternativa förklaringar?
Är det de som har kortat vårdköerna mest?
Jag uppmålar ju skett ett policyskifte i Stockholm. Så undrar, har det med saken att göra, tror du? Du tror inte det? Det har inte med
men,
nej, det
men Lisa, köerna ökar i Stockholm efter att ni tillträdde. Eller den sidan av politiken som du jobbar för och är avlönad av. Och så sjunker de alltså i resten av landet. Och du kan inte se någon korrelation mellan politiken som bedrivs och de kraftigt ökade köerna.
Jag kan se,
vad är det som har hänt? Är det något magiskt som har hänt?
Jag tror absolut att det kan vara så att köerna ökar under en begränsad tid när man stänger vårdföretag som inte har skött sig, som inte har varit evidensbaserade eller när man tvingas göra sånt av beredskapsskäl som till exempel att ta tillbaka 1177 eller att omorganisera ambulansen. Men det här är ju också en fråga, liksom, när var pressläggning för din rapport? Det här går åt rätt håll i hela Stockholm och siffrorna visar ju att vårdköerna minskar. Men vi får väl hänvisa till en varsin liksom fotnot till den här podden, för det finns ju verkligen statistik som...
Nej, det finns regeringskansliets statistik och SKR-statistik. Sen om ni har någon egen statistik på S-kansliet eller på Arena, vi får väl ändå hålla oss till officiell statistik. Och det här är januari till januari. Mm. För jag tog inte december eftersom det var så kraftig ökning december till december. Mm. Men januari till januari.
Vi gör väl en speciell kännelvisning då. Stefans rapport heter alltså dyrare och sämre lärdomar från politiken i Stockholm mandatperioden 2022-2026. Lisa, vad var det du ville hänvisa till? Det var något som Arena hade gett ut.
Precis. Nu är ju den några månader gammal, så den skulle ju behöva uppdateras såklart. Men vi gav ut en rapport i november förra året som vi kallar Timbros vårdpolitiska väderkvarnar, där vi går igenom några av de här argumenten som Stefan sen återupprepar i sin rapport.
Men i alla fall, din poäng var så här, det kan vara så att köerna har ökat lite, det är inte så konstigt, men det är värt det för att det finns andra värden. Var det ungefär så du menade?
Ja, men precis.
Okej. Vi ska prata ytterligare saker. Det gäller det här med närakuter, så det är intressant. Stefan har redan varit inne på det. Det nuvarande styret har ju stoppat utbyggnaden av fler sådana och också lagt ner en, vad jag förstått. Vad handlar egentligen den här frågan om, Stefan? Och hur påverkar den vårdens existens i stort?
Nej, men du har ju primärvård. Det är vårdcentraler. Där har man inte tagit tillbaka kontrollen. Så där är köerna relativt...
De är privata alltså?
Ja, de är privata, i alla fall de som är populära. Mm. Så där är det som Lisa, det är det att hon skriver i sina rapporter att där ökar ju inte köerna. Men det är alltså där man inte har gjort någonting. Och så finns det de stora akutsjukhusen där köerna har ökat kraftigt. Men så fanns det ett mellanting. Om du tänker dig att de som åker in till akuten behöver inte alltid vara där med alla de resurserna.
Nej.
Men det är också så att vårdcentralerna har inte öppet mellan 18-22. Och det är svårt att ringa på morgonen och få en telefontid och sedan ett besök någon vecka senare. Då fanns de här närakuterna då. Och där lovade man i valet att man inte skulle stänga dem. Och man skulle till och med införa fler sådana. Och istället så tog man den närakut som låg av beredskapsskäl ganska långt ifrån de större akutsjukhusen och så stängde man igen den då. Mm. Och det som hände då, det blev ju mycket, mycket dyrare eftersom det är ungefär hälften av kostnaden att ta emot en patient på ett närsjukhus jämfört med stora akutsjukhus.
Tack för det.
Ökade siffrorna där inne med 50%.
Jag är väldigt partisk till det här. Jag är en trogen kund på Nacka närakut. Precis som Stefan säger, när en 7-åring faller på Jumpyard och man vet inte, är det någon spricka, så här, kunna åka till närakut bli röntgad på en timme, kunna åka hem. Fantastiskt tycker jag. Lisa, varför tycker vänstern inte om nära akuter?
Ja, vi tycker om att man ska kunna få vård i tid och efter behov. Hur organiserar man det på det smartaste sättet? Jag tror att några länder har knäckt koden som har en mycket kostnadseffektiv vård, och det mest kostnadseffektiva det är ju kontinuitet. Därför så vill vi liksom sträva efter att varje patient ska ha en egen namngiven läkare, så när det händer någonting så ska du kunna ringa, och det är samma läkare som resten i familjen har, som har koll, som följer, som han liksom får från det.
Ja, fast om man illa sig på jumpyard på kvällen så är det inte säkert att den läkaren...
Men det är ju det som på allvar också avlastar akuten. Att man har en person som man kan ringa, så att man inte behöver sätta sig i väntrummet på akuten i onödan, som har varit det som har varit problemet. Så man måste liksom ägna all kraft åt att försöka stärka primärvården och jobba med det, med ett listningstak, 1100 listade patienter per allmänläkare, det är det som är målet. Och sen behöver man också jobba med att själva akuten ska vara mer effektiv. Att inrätta närakuter, det är ett väldigt kostsamt omväg till det. Det var en slags plåster på såret som inte har löst det här system.
Fast hjälpte oss i det läget, för att vi, om vi har en familjeläkare kommer ju inte svara klockan 20 en vardagskväll. Det hjälper ju inte oss. Då har vi ju tvungna att åka till SÖS, vilket mycket längre, och sitta med dottern där liksom bland knarkar och trafikoffer och i jättelång tid blir nedprioriterad. Då är väl närakut bra ändå, tänker jag.
Det beror på vad som är mest kostnadseffektivt här också.
Ja, det förstår
man
jag
skulle också, kunna då. Ha en barnakut där du får träffa en barnortoped snabbt. Så det fungerar i de länder som kombinerar det här med ett robust primärvårdssystem.
Okay. Jag är bara nyfiken på varför vänster var emot närakuten.
Ja, det som har hänt är ju liksom att väntetiderna på att få en medicinsk behandling på sin hälsocentral har sjunkit, och väntetiden på akuten har sjunkit mest på SÖS, där det liksom har kortats med 2 timmar under den här mandatperioden. Så det här att man har lagt ner närakuten har ju inte lett till att det har blivit längre väntetider på hälsocentralerna, inte lett till att det blir längre väntetider på akuten.
Kort replik, Stefan, innan vi går vidare.
Nu går vi till sjukhusens egna kösiffror och inte till Arenas. Då var det så här att när man la ner närakuten på Hötorget, då ökade alltså sjukvårdsköerna med 50% på SÖS, Södersjukhuset, och med 74% på Sankt Göran. Och det som händer där inne när man kommer in med barnen, alltså det är ju medborgarna som sjukvården är till för, inte planerarna inne i den offentliga sektorn. När man kommer in där, då blir det 2 köer. En kö till dig som faktiskt är välkommen till sjukhuset och ska få hjälp. Och så blir det en kö där man ska förvisas då, eller anvisas annan vårdnivå. Båda de vårdköerna ökade katastrofalt.
Och den kön som du pratar om,
det kan
nu,
ju inte vara bra.
Den är ju ovärdig. Alltså att man hamnar fel när man kommer till akuten. Men hade man haft som förstahandsval att man ringer till 1177 och där får kompetent hjälp var man ska söka, men i första hand ringer till sin husläkare som säger: du är välkommen att komma in, jag avsätter en tid för dig 10:00. Hur ska vi liksom komma till den? Jo, man måste investera i primärvården, man måste se till att det finns ett listningstak. Att tänka sig att man liksom ska kunna lösa det genom att inrätta mellanvårdnivåer, det är helt enkelt inte en bra
Stefan
lösning.
Stefan kommer med väldigt tydliga siffror här.
Men generellt sett så har alltså väntetiderna på akuten kortats.
Nej.
Alla
ni säger ju 2 helt olika saker.
Vänta.
Vi är alla 3 intelligenta, utbildade människor. Två saker kan ju inte vara sanna samtidigt. Har de ökat? Du säger att de har ökat med 50%.
Ja, de ökade kortsiktigt.
Mellan när och när. Ja, precis.
Kortsiktigt så ökade de med 50% när det här draget då gjordes utan det här som Lisa nämner, att man införde då en husläkare och så.
Utan mellan vilka tidsperioder pratar du då? Tidpunkt pratar du då?
Ja, det halvåret, kvartalet efter stängningen av närakuten, så såg man de här...
Okej, hur har gått sen dess då?
Jag vet inte hur det var just den, men det har ju funnits en hel del exempel också på privata vinstdrivande aktörer som när de inser att vinstmarginalerna kommer att bli mindre än de har tänkt, väljer att avsluta avtal i förtid. Och då blir ju väldigt svårt. vänta, för regionen.
Nu är det att, väldigt förvirrat här. Sankt Göran är ju Sveriges bästa sjukhus och det är privat.
Mm. Det var alltså ett privat sjukhus
som fick ökade köer när ni stängde det privata närsjukhuset. Ja,
Nu ska vi gå vidare.
Kan det bli mer eller mindre kaotiskt?
Nu ska vi gå vidare.
Det är beroende på om...
Lyssnarna älskar goda diskussioner, men de tycker det är jobbigt. De tycker det är jobbigt om vi pratar i munnen på varandra, så kommer vi alla tre få skit av dem efteråt. Så det ska vi inte bara. Vi ska gå och prata kostnader nu. För Stefan, det andra adjektivet du använder, det är ju att det blivit dyrare, helt enkelt.
Ja.
Och du säger att det har gått från 74 till 91 miljarder kronor under mandatperioden. Bara kolla här, vi har haft jättemycket inflation. Om vi tar bort den, hur mycket dyrare har kostnaden, hur mycket har kostnadsökningen varit ungefär?
Ja, de är ju inte så transparenta styret med det här. Men det vi vet det är att när de höjde skatten första gången efter hög inflationsåren 22-23 så höjde de ju skatten för en vanlig stockholmare med 30 öre. Då motiverade de det med en ökad inflation som hade genererat kostnader på 2,4 miljarder ungefär. Och sen har ju inflationen knäckts och tagits ner. Så att det man kan se i siffrorna efter höginflationsperioden det är att det snarare har tillskjutits pengar i takt med att befolkningen växer och så vidare. Så jag skulle säga att av de här 20 miljarder som det har blivit dyrare, och det har alltså inneburit 6 000 kronor ökad skatt för en vanlig familj i Stockholm. Man har ju fått 5 000 kronor om man bor i landet i övrigt och även i Stockholm sänkt skatt den här mandatperioden. Men i Stockholm så går man alltså åt motsatt håll då. Och det är att man kan se att ungefär 2,4 miljarder motiverades med just inflation då.
Och resten
annars är det ju otroligt mycket dyrare. Vi kan ta
Vi ska bara släppa in Lisa här. 74 till 91 miljarder, det är alltså 17 miljarder. Det är bara 2,4 som kan hänvisas till inflationen här. Köper du den?
Alltså inflation är ju ett mått på prisökningar. Mm. Även när inflationen inte ökar lika mycket så är priset väldigt högt. Det är inte så att liksom priset sjunker för att inflationstakten sjunker. Utan det är ju bara takten på prisökningarna. Mm. Så det är klart att hela den här mandatperioden påverkas av den enorma kostnadskrisen som man har haft. Som bland annat innebar gigantiska utgifter för avsättningar till pensioner som har drabbat alla regioner. Och det här har ju blivit... så att säga, regeringen har lagt extra sten på börda i och med att man inte har skrivit upp statsbidragen. Man räknar med att det saknas 20 miljarder till den här sektorn.
Om jag räknar maximal inflation från december 2021 till december 2025 så skulle 71 miljarder bara bli 84 miljarder ifall det hade följt inflationen. Eller förlåt, 74 var det, det måste jag räkna om. Det är i alla fall några miljarder som saknas. Det är inte bara inflation det här helt enkelt.
Nej, precis. Sen har man ju gjort förbättringar av vården. En del av vårdvalen har fått uppräkningar för första gången på decennier. Okay. Så att en del av den här kostnadsökningen har ju varit medveten för att man vill förbättra och förstärka vården. Sen fanns det i den här omställningsplanen en vision om att man skulle kunna spara en del på omställningen. Och det tror jag att man kommer att göra på sikt också. Det är ju till exempel väldigt kostsamt med den kontroll som krävs för att se till att vinstdrivande aktörer inte luras.
Lisa säger att det har blivit dyrare, ja, men det har också blivit bättre. Replik, Stefan.
Nej, men det undrar jag vad hon har tittat i för siffror då, därför att köerna har ökat, det är ett viktigt mått. Kvaliteten har minskat, det har blivit minskad specialisering så att de andra regionerna inte längre skickar sina patienter till Stockholm. Och det där är ju ganska allvarligt därför att det påverkar ju hela EUs tanke om patientrörlighetsdirektivet. Alltså det måste finnas hubbar i de olika medlemsländerna som är specialiserade. Mm. Så att det har alltså blivit sämre men dyrare.
Lisa, vad tänker du på som har blivit bättre konkret?
Jag tänker att man till exempel har stärkt gynekologin, det vårdvalet med en uppräkning. Avancerad sjukvård i hemmet har fått en uppräkning, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, palliativ slutenvård. Det här är liksom vårdval som är ganska stora, som under tidigare år inte hade fått en uppräkning som nu har fått det.
Har det slagit igenom i kvaliteten på den?
Alltså det går ju inte att låta det här få genomslag från en dag till en annan, men det är på rätt väg. Och det som är liksom kanske det viktigaste måttet på det är när man frågar stockholmarna, är du mer eller mindre nöjd med vården nu än tidigare, så är stockholmarna generellt sett mer nöjda med vården. Och då tar man ju liksom in en helhetsperspektiv på det här. Och man har lyckats minska antalet byråkrater. Det krävs väldigt mycket byråkrati för att kontrollera så många som 38 vårdval. Och den interna administrationen har man nu kunnat skära ner på.
Vi återknyter till det där med vad Stockholm tycker, men här säger Lisa att här har man ändå räknat upp och gett mer pengar till en mängd viktiga prekära vårdgrejer och att det bör i alla fall i någon tid omsättas i bättre kvalitet också. Köper du den bilden?
Ja, vi ska vänta då på att socialiseringen då ger oss guld och gröna skogar om 10 år och sådär.
Mer pengar hon pratade om.
Jo, men jag ska förklara vad som har hänt då. Vi tar då det som Lisa nämner, hon nämner gynekologin då. Då gick man in i perioden och skulle spara 20 miljoner. Och det som hände då, det var att det blev kraftigt ökade köer på både den generella kvinnosjukvården och på sånt som är aborter och annat. Och det som då hände, det var att man drog i bromsen och tillförde plötsligt 30 miljoner. Man gick alltså från en besparing på 20 till att man tillförde 30. Och det är klart att Lisa då kan sitta i efterhand och säga att ja, man har faktiskt gjort tvärtom på något vårdval. Men det är ett exempel på hur man faktiskt genomdrev. Och det här är ju allvarliga saker. Det är ju människor, kvinnor som har valt sin gynekolog. Man har vant sig vid ett bemötande. Det är känsliga saker som gör att man vill välja själv. Där gick man alltså från 20 miljoner i besparing och sen när man såg att köerna ökade kraftfullt så la man på 30 miljoner. Och det där är ju en förklaring till att det också har blivit så okontrollerat dyrt allting. Ja.
Hörrni, tiden rusar på oss. Vi måste gå vidare med frågor.
Liksom, hur ska lyssnarna kunna...
Ja, det var inte
en besparing. Den har liksom ökat med 7% motsvarande 30 miljoner till vårdval gynekologi. Så det som har skett är liksom en förstärkning av den här vården, inte en besparing.
Ville man inte dra ner 20 miljoner först?
Men det man har gjort är att man har förstärkt den.
Mm. Ja, man drog i handbromsen. Det håller jag med om.
Jag inser att jag skulle ha läst på betydligt mycket mer innan. Nej, men det här är svårt. Och
det är jättesvårt.
Jag skulle ha gjort det, men ni får försöka hänga med ni där hemma och ni får ju naturligtvis kolla upp det här. Vi ska behöva gå vidare. Lisa, du har ju läst EFAs rapport. Du var ju inledningsvis ganska kritisk mot den. Vad saknar du främst i den?
Jag tänker att det jag saknar framförallt är ju en vision framåt. Vad är det man vill med sjukvården? Vad tycker Svenskt Näringsliv som representant för företag i Stockholmsregionen och på andra ställen? Tycker man att det är rimligt att det finns privata vårdgivare som inte är evidensbaserade, som sysslar med fusk och oegentligheter, att vi har vård som organiseras på ett ineffektivt sätt? Jag tror inte att det ligger i näringslivets intresse. Däremot så anar man ju mellan raderna att det finns starka intressen inom Svenskt Näringsliv som vill försvara de här enskilda företagen. Och det tycker jag att jag liksom hör i Stefans argumentation också, att det skulle finnas ett egenvärde att vissa företag ska få finnas kvar och bedriva vård. För mig är inte det ett egenvärde, utan egenvärdet är ju hur vården fungerar som helhet. Och den visionen saknar jag.
Okej, nu har jag kanske uttryckt mig lite fel då. Givet att man har bestämt sig för att man vill utvärdera Stockholmsvården, var det någonting du saknade där i form av siffror eller mått eller resonemang då? För du vill ju att de skriver en helt annan rapport. Det kan man alltid vilja. Men när man ändå hade den ambitionen. Nej, är det här en bra bild av
utvecklingen? Det är väl rimligt att försöka utvärdera när det gäller väntetiderna. Och då behöver man ju titta på samtliga väntetider och inte cherrypicka de som har rört sig åt det håll som man själv hade förväntat sig att de skulle göra. Det är också rimligt att utvärdera kostnadsutvecklingen, men det måste man ju då jämföra med vad man får för slags vård och också se de satsningar som faktiskt har gjorts.
Jag tror du skulle säga att man skulle ha också sagt vad stockholmarna tyckte om vården, för där verkade du ha trumfkort. Eller hur var det med det?
Ja, stockholmarna är ju enligt opinionsundersökningar mer nöjda med vården nu än de har varit.
Hade det varit någonting att ta med?
Men det där är, vi ska inte diskutera det, men nöjdheten är alltså strax under vad den var i nöjdhet innan pandemin. Så att om du kommer ur pandemin 2021-2022 och sen så börjar människor bli lite nöjdare igen, men ändå inte riktigt lika nöjda som innan pandemiåren, så det är klart man kan slå sig på bröstet för det. Men det man ska veta, det är ju den framförallt primärvården där man alltså inte har monopoliserats, för att där säger ju den nationella lagstiftningen ifrån, det får man inte göra. Det är där människor är nöjda. Och den har jag heller inte haft någon synpunkt.
Lisas anklagelse här om att det här är egentligen inte Svenskt Näringsliv som talar utan företrädare för enskilda företag och branscher. Hur berättar du den?
Ja, det skulle vara jag då. Jag har hört det där förut. Ibland så är det då att Svenskt Näringsliv är en uppdragsgivare och då ska man bli besmittad av det. Men i det här fallet då, så tycker man att Svenskt Näringsliv då har haft en rapportförfattare som är för erfaren helt enkelt från både privatvård och från offentlig vård. Alltså jag vill inte leka den där leken. Det är som att jag skulle fråga Lisa om hon är trovärdig i den här podden bara för att hon är betald av LO-förbund som vill lägga ner privatvård, eller att hon har varit generalsekreterare i en socialistinternational som inte tycker om privat företagsamhet. Alltså, låt oss titta på data och siffror så som det är. Och för Svenskt Näringsliv, så som jag uppfattar det, jag ska inte tala för dem, så är det otroligt viktigt att det är högkvalitativa välfärdstjänster. Därför att de som går i skolan idag är medarbetare imorgon i näringslivet, och varje krona som används i ineffektiva välfärdstjänster tas ju från början från lönsamma företag och beskattar företag och beskattar medarbetare i lönsamma företag. Och då är det ju då den svenska modellen att vi hittills har kunnat fråga andra företag om de kan leverera så bra tjänster som möjligt för de här skattepengarna. Alla har tyckt att det har varit en bra svensk modell, men nu har vi sett i Stockholms stad och Stockholmsregionen att man går ifrån det.
Hörrni, jag inser att vi slänger miljoner och siffror på varandra och så här, jag inte kan kontrollera det. Det blir jättesvårt. Jag tror inte lyssnarna blir så klokare av det. Därför skulle jag vilja avsluta om en diskussion om diskussionen, var vi egentligen befinner oss just nu. Jag ska börja med dig, Lisa, som är då från vänstersidan. Socialdemokraterna talar nu om att återta kontrollen. Skulle du säga att man idag har blivit mer kritisk till privata utövare och inköp av tjänster än man varit tidigare, om man då jämför exempelvis med Reepalu-utredningen på 2010-talet? Hur har diskussionen gått inom socialdemokratin?
Jag tror att det som har liksom skärpt och gjort det mer akut är ju välfärdsbrottsligheten. Alltså att vi har upptäckt att det finns gängkriminella som driver vårdcentraler, som driver vaccinationscentraler. Och det här har gjort att det liksom har blivit akut att gå in i vissa av de här verksamheterna och även ta tillbaka kontrollen när det... Man inte har haft tid att bygga upp egen regi tillräckligt snabbt. Och det här är ju lite där jag liksom blir förundrad. Om man liksom brinner för den här idén om att det är konkurrens mellan olika privata vinstdrivande aktörer som ska driva kvalitet. Varför har man inte värnat det här systemet på ett mer omfattande sätt från Svenskt Näringslivs sida? Ja. Hur har man kunnat tillåta att det går så långt att vi har kliniker som bedriver vård utan evidens, som fuskar, som till och med har varit en inkörsport för gängkriminella? Det blir en sån här slags tärande näringsliv som konkurrerar om skattepengarna, som precis som Stefan säger, de genereras ju i det riktiga näringslivet.
Vad säger du, Stefan?
Finns det liksom en utrymme för lite soul searching, tycker jag, bland näringslivet? Mm. Att det finns vissa områden i ekonomin där konkurrens mellan två aktörer eller flera kan driva fram bättre kvalitet, men när konkurrensen går ut på att med marknadsföring locka till sig de mest lönsamma patienterna, då leder det inte till bästa tänkbara vård.
Okej. Stefan, vad säger du med en bakgrund i socialdemokratin? Har man inom vänster blivit mer kritisk än man var på 10, 00 eller 90-talet?
Ja, får jag bara säga att det är naturligtvis ingen som vill ha oseriösa aktörer, men jag vill ju inte lägga ner alla ABF-avdelningar bara för att ABF i Botkyrka hade kriminella och så vidare.
Men min fråga, vad tror du beror på att man har blivit mer kritisk?
Ja, därför att det går alltid i pendelvågor i politiken. Här har vi haft 30 år av avregleringar, av globalisering, av att människor har fått högre utbildning och kan välja själva och kan skapa ett liv. Politiken har trängts tillbaka. Och det som har hänt nu under den här mandatperioden i opposition, det är att socialdemokratin har radikaliserats och tycker att nu är det hög tid för att ta tillbaka kontrollen. Och varför jag kan med säkerhet säga att de är radikaliserade, jo, det är ju för att de nöjer sig inte längre vid den så kallade marknadsskolan eller ens vårdskola omsorg, utan nu är det apoteken, det är banker, det är livsmedelsaffärer, det är Det är liksom djursjukvård, allting ska man ta tillbaka kontrollen på. Så att
det är ju inte så att det stämmer, Lisa.
Det är radikalisering.
Idag marknadsskolan, imorgon min lilla ICA-handlare. Ska ni slå ihjäl honom och hänga honom?
Stefan nämner ju skolan också i sin rapport som ju handlar även om Stockholms stad, och det man har sett där med skolan, det är ju liksom att nu efter så här många år så börjar man se de verkliga konsekvenserna, och en sån konsekvens är ju att elever som har gått i friskolor får lägre livsinkomst än andra.
Frågan var, har Stefan en poäng i att man vill gå vidare från vård, skola och omsorg och även ta tillbaks, ja men i princip rulla tillbaks alla 90-talets gamla reformer?
Jag tror att man har tidigare varit ganska naiv från liksom alla i samhällsdebatten och tänkt att konkurrens kommer att i alla lägen gynna kvalitet och kostnadseffektivitet. Och sen har man insett att de här aktörerna, de konkurrerar inte med kvalitet, utan de konkurrerar med att vara den skickligaste marknadsföringen och syssla med cream skimming. Mm. Och där är det liksom, om man ska prata om liksom vänstersväng, jag menar den statliga produktivitetskommissionen tillsatt av tidigare regeringen pratar om exakt detta. De säger att det finns risk för cream skimming, det vill säga att aktörerna gör vad de kan för att få upp de mest lättbehandlade patienterna, de mest lättundervisade eleverna, och lämnar de andra till det offentliga regi som därmed blir framstår som dyrare. Och också så visar man ju att det finns vissa områden som inte fungerar att organisera som en marknad, där det är förprogrammerat att det blir marknadsmisslyckanden. Och äntligen har man liksom sett det. Sen har man liksom kurvorna på kommunala och regionanställda byråkrater för att hantera de här valfrihetssystemen är ju också någonting som har ökat över tid. Och man har sett att nej, vi vill lägga pengarna på välfärdsprofessionella som har handlingsutrymme att utforma den bästa tänkbara undervisningen, den bästa tänkbara vården. Det är det som är kvalitet i välfärden, inte konkurrens mellan olika privata vinstdrivande
aktörer. Stefan, det låter på Lisa ungefär som att du har ändå poäng. Socialdemokratin har tänkt om ganska mycket kring det här.
Ja, vi hör hur det låter här. Det är nästan så att man ser att bara för att det är ett organisationsnummer som är ett aktiebolag, så beter sig det aktiebolaget ungefär som Socialdemokraternas lotteri där man hade gängkriminella och lurade.
Tror att aktiebolagen ägnar sig åt någon form av liksom välgörenhetsverksamhet? Det står inskrivet i aktiebolagslagen att de ska generera vinst till sina aktieägare.
Ja, men som sagt,
det måste man ju förvänta sig.
Det finns ju...
Hur genererar man vinst? Genererar man vinst genom att bedriva högkvalitativ vård? Om man kan konstruera ett sånt system där man skapar de incitamenten, I'm all for it, kör. Det vi visar att det har ju inte fungerat.
Nu har ju Lisa Pelling lite otur. Lisa Pelling har lite otur för att hon har ju ett aktiebolag även i sin egen arenagrupp. Och då skulle den då, vara per definition.
Vi har inga aktieägare.
Alltså det är så här det låter. Och det är två delar i det här. Det ena är en radikalisering där man har skrivit in i nya partiprogrammet för första gången på väldigt länge att det ska vara en blandekonomi igen. Man har skrivit att det sektor efter sektor finns marknadsmisslyckanden som man måste ta itu med för att lösa problemen i Sverige. Och hela den här tankefiguren är ju ett brott med den svenska modellen, där helt enkelt det offentliga tar in skatteintäkter från privata företag som annars hade kunnat vara kvar där och göra nytta och växa till fler jobb. Och sen så skjuter man tillbaks delar av de här skatteintäkterna för att få så professionella och högkvalitativa tjänster som möjligt till andra privata bolag. Det är där man vill gå ifrån den nu. Och
hörrni, vet ni vad vi
the
gör?
Jury is still out.
Vet vad vi gör? Ni ska få varsin slutreplik nu när ni får säga till lyssnarna direkt vad ni tycker de ska ta med sig från den här diskussionen. För det blev ju lite förvirrat. Jag är ännu mer förvirrad än tidigare. Nästa gång ska jag sätta mig i hårdträning i 2 veckor och bara läsa så att jag slipper stå här som ett fån när det åker fakta hit.
Kunde ha läst min rapport?
Jag har läst den. Det är bara det att det påstås ju en massa andra saker samtidigt. Hörrni, ni får varsin replik säga direkt. Vad tycker ni lyssnarna ska ta med sig från den här diskussionen? Vad är det viktigaste? Vem vill börja?
Kör du.
Vill du börja?
Ja, men jag tror att det viktiga är att medborgarna är huvudpersoner här. De vill ju ha så professionella tjänster som möjligt utförda med högsta kvalitet, effektivt, bra bemötande, korta köer. Och de politiker som snöar in på driftsform, som ägnar hela sitt liv åt att det ska vara offentligt och inte ser missförhållanden bara för att det inte är ett aktiebolag, utan som läser allting som om det är ett aktiebolag, då ska man ta tillbaka kontrollen. Då missar man att det här är inte till för dem. Det är ingen politisk lekstuga där man kan byta skylt på någonting och tro att det blir bättre, utan det här är till för medborgarna. Och det är jätteviktiga tjänster som ska vara av hög kvalitet och som verkligen då, jag tycker ändå Stockholm, både Region Stockholm och Stockholms stad har visat att gör man det här i praktiken, det som kanske lät bra, men om man sätter tänderna i det här och börjar göra om allting, då blir det väldigt dyrt i dyrtider att få 6 000 kronor ökade kostnader för en vanlig familj, om det dessutom blir sämre. Jag tycker på det sättet att det är en viktig diskussion just kring skyltfönstret som S har. Så här vill de nu göra i hela landet, det som de har gjort i staden och regionen. Och var och en kan ta till sig och fundera på om det blir bättre. I så fall så vill man fortsätta med det här i hela landet. Om man tycker som jag att det här är ett brott med den svenska modellen och blev sämre och dyrare, då ska man nog fundera innan det här sprider sig nu nästa mandatperiod.
Tack för det. Och sen får Lisa Pelling göra motsvarande slutreplik.
Precis. Region Stockholm styrdes under 20 år av moderatledda styren. Det var en väldigt dogmatiskt, marknadsliberalt styre som var väldigt hoppfulla när det gällde marknadiseringen av sjukvården och vad det skulle leda till. Sen röstade väljarna bort detta för att man insåg att de här skira löfterna om kostnadseffektivitet och högre kvalitet infriades inte. Och det insåg andra regioner runt om i Sverige långt innan. Det är bara Stockholm som har 38 vårdval. Det normala i de andra regionerna är att man har 2-3 stycken. Skåne har något fler. Och det man har gjort i Stockholm nu är att man pragmatiskt har sett över de här vårdvalen, och där de inte har fungerat så har man gjort om dem. En del har gjorts om till att man har upphandlat från privata aktörer istället, en mindre byråkratisk form som passar bättre. Vissa har man slagit ihop, några enstaka har man lagts ner. Man förstår ju här på den här debatten att på den sida där Stefan Stern befinner sig så upplever man sig enormt hotad av det, så att man i rapport efter rapport, de har hetat sånt som socialiseringsvågen, framställer det här som någonting oerhört när det i själva verket handlar om en väldigt försiktig och pragmatisk omorganisering av vården för att den ska leverera bästa möjliga vård för skattebetalarnas pengar. Så jag tycker att tonläget i den här debatten har varit väldigt märkligt högt stämt, och det har väl kanske den här samtalet varit ett exempel på också. Jag vill gärna läsa på, titta på de exempel som Stefan nämner i sin rapport, gå igenom dem ett och ett. Hade du velat att ambulansen bemannas av personer som tar ett pass för det ena privata bolaget och ett pass för det andra? När man gör om, ja, då visar det sig att personalen jobbar dubbla pass. Då blir det under några få sommarveckor lite personalbrist. Det har man nu löst, och så vidare, exempel efter exempel. Och helheten är alltså att vårdköerna sjunker, kostnaderna är under kontroll i Region Stockholm och invånarna är mer nöjda.
Stort tack för det, Lisa Pelling, chef på Arena ID.
Tack så mycket.
Och tack så mycket, Stefan Stern, rapportförfattare för Svenskt Näringsliv.
Tackar.
Avsluta. Visst blir man sugen på att åka på sossekongress när man hör de här två. Vi ska avsluta med att påminna om ett bra erbjudande till er poddlyssnare. Testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Gå in på svd.se/testaledare och beställ där. Då får ni 2 månader helt gratis. Tillgång till samtliga artiklar på svd.se, tillgång till samtliga poddar. Dessutom får ni dela digital tillgång med en kompis. svd.se/testaledare. Stort tack för att ni har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat precis. Men också om ni har förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare är Lisa Erenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.